Podplay. Det är tisdag igen och jag, Nicole,
och jag, Tully,
är tillbaka med ett avsnitt av Nej men ärligt. Och det har ju precis varit julafton, så att jag tänker först och främst ska vi ju säga, kan man säga god jul i efterskott eller är det jättekonstigt?
Alltså det är väl inte konstigt, fan. Man får väl säga vad man vill. God jul i efterskott.
God fortsättning kanske man säger.
Ja, just det, det gör man. Det gör man när man är vuxen. Och vi kommer prata lite mer om vår jul och vår tanke på allt kring det i nästa avsnitt.
Ja, vi tänker att vi kör ett kombinerat jul- och nyårsavsnitt som släpps nästa tisdag. Mm. Så att är ni taggade på att lyssna på det så får ni vänta en vecka till. Men idag blir det bara vanligt härligt snack med oss två.
Mm. Och det första jag vill ta upp är, alltså, har du kollat mycket på VM?
Alltså jag kollade på finalen och det var typ det.
Jag kollade inte ens på den. Men alltså jag...
Va?
Nej, jag kollade inte på något. Jag har inte tid, jag bryr mig.
Kollade du inte på VM-finalen?
Nej, men jag kollar bara om Italien är med. Ärligt talat, jag kollar inte annars.
Va? Mm. Tully!
Jag vet. Men, däremot, jag är besatt av en person. En fotbollsspelare, gissa vilken.
Är det någon som var med i finalen?
Nej, det tror jag inte. Nej, nej.
Oj, hur fan ska jag veta det?
Men säg bara någon stor liksom.
Nu hänger jag inte med, säg bara vem det är.
Jag glömde att du var så tävlingsriktig. Jag trodde bara du skulle säga något namn liksom. Messi typ. Men det är Neymar. Vet du vem det är?
Men ja, Tully, det är klart jag vet vem det är.
Men han är så gullig, jag älskar honom. Alltså jag älskar honom på ett sätt. Jag är beredd att lämna hela min familj och flytta hem till honom.
Det är alltså vad sant. Är det som har fått dig att börja älska honom?
Ja, TikTok, han är på hela min TikTok. Men alltså han dansar, han är charmig, han är så glad, han är så härlig. Men ja, alltså han är så härlig kille. Alltså han är så härlig kille. Jag menar, jag älskar honom. Alltså jag älskar honom.
Behöver David vara orolig?
Ja.
Jag känner typ det, du har ju gått och blivit kär.
Du behöver vara orolig, för snart kommer jag bara prata portugisiska. Nej, men alltså jag älskar honom. Jag vet inte vad jag ska... Alltså han är otrolig.
Men vadå, tycker du han är snygg?
Alltså, nej, men liksom, han är så charmig så att han blir snygg typ. Alltså jag menar, hans frisyr, jag vet inte vad det är för sorts frisyr. Men jag bara tittar på hans ögon, du vet. Han är så liksom, alltså han är så härlig. Man bara ser att han är en härlig kille liksom.
Jag är lite orolig.
Ja, absolut. Alltså ni alla borde vara oroliga, för snart kommer jag inte känna en enda av er. Och så kommer jag liksom bo i Brasilien och vara Tully Neymar. Heter han Neymar i för- eller efternamn?
Nej, efternamn.
Ja, vad heter han i förnamn då?
Nu frågar du för mycket, ingen jävla aning.
För jag tänker då att jag kommer heta Tully Neymar. Det passar faktiskt.
Alltså.
Neymar da Silva Santos junior.
Vadå, de brukar ju ha sina efternamn på tröjorna, fotbollsspelare.
Ja.
Men vadå, Neymar är hans förnamn alltså.
Ja. Så jag kommer i så fall heta Tully da Silva Santos. Nej,
det passade faktiskt inte.
Men det som fick mig att känna att jag hade en chans att han bara är 92.
Alltså. Jag ställer mig extremt frågandes till den här kärleken, men whatever makes you happy.
Nej, men alltså jag verkligen är besatt. Alltså jag är besatt på ett sätt och jag tycker han är så härlig. Och jag tycker han har fått för lite cred, men bara Ronaldo, alltså Ronaldo. Alla pratar så mycket om Ronaldo. Fy fan. Vi måste lyfta Neymar.
Du är ändå otroligt dedikerad. Alltså så här engagerad, menar jag. Ja.
Visste ju ingenting om fotboll tills finalen. Och nu vet jag allt om Neymar.
Tills Neymar kom.
Mm. Nej,
och tog det med storm.
Ja, det gjorde han verkligen. Och han bara så dansar, du vet, så här, och skrattar. Och... Fast man får inte glömma det i TikTok. Det är bara de bästa sidorna som visas där. Nog om Neymar faktiskt. Jag har varit så fucking sjuk, Nicole.
Men du har haft feber och grejer.
Nej, men feber. 40 grader feber. Alltså, i flera dagar. Och Faye också. Och liksom, jag har trott att jag inte skulle vakna upp igen. Alltså, fy fan vad jag mått dåligt. Och jag har ju liksom inte kunnat... David också mått dåligt. Alla var sjuka utom L. Man bara, vad bra. Alltså, vad bra att L inte är sjuk. Så hon har ju varit så här, mamma, pappa, man bara... Vi är typ döda nu.
Du kan bara inte
vi
håll bara... käften.
Ja, alltså stacka. Men alltså vi var så här, vi kommer typ inte kunna fira jul. Det är så dåligt som alltså, vi mår. Vi kommer inte bli friska. Men vi lyckades bli friska och vi lyckades fira jul. Men alltså, jag, man vet inget om att vara sjuk, Nicole, förrän man är sjuk med barn. För att alltså, du vet, jag bara ser alla som är sjuka. Bara, nu ligger jag hemma och kollar serier. Man bara, aha. Aha, är det det du gör när du är sjuk? För när jag är sjuk, då försöker jag överleva. På riktigt alltså.
Men vadå, om barnen också är sjuka, då är väl de också lite trötta och liksom vill ta det lugnt? Eller?
Alltså det är typ det som är med barn. Alltså Feja, Feja har ju bara sovit. Men L, även om hon är sjuk, så är hon pigg. Och behöver stimulans och behöver lunch. Alltså du vet så här. Det är inte som att man bara kan ligga i sängen hela dagen.
Fy fan.
Det är hemskt, alltså det är så hemskt.
Ja, för när man är sjuk så vill man ju bara ligga i sängen och typ göra ingenting, kolla serier.
Ja, man vill ju typ skaffa barnvakt när man är sjuk. Men det som
det är det du kommer göra nästa gång.
Absolut. Och det som hände då när vi var sjuka var att alla var sjuka. Vi lämnade inte hemmet på 4 dagar. Vi tog, och sen till slut, alltså till slut mådde vi så dåligt så vi började ta 2 Alvedon i taget. Får man ens det?
Ja, det får du väl.
Okej. Men då i alla fall så hade vi 3 kvar. Så jag tog fram dem och la fram dem på köksön, 3 Alvedon. Och jag tog 1 istället för 2 då. Ja. För att vi, alltså det var ju David också. Så jag tänkte vi måste liksom hushålla med det vi har. För över på kvällen. Och sen går jag och lägger mig, eller lägger tjejerna, bla bla bla. Och så kommer jag upp och ska ta en Alvedon. Du vet, man bara längtar. Jag bara, jag har så ont i huvudet, jag mår så dåligt, jag behöver en Alvedon. Nej, då är de borta. Och jag bara, David, var är Alvedonen som låg på köksön? Han bara, jag tog dem. Man bara, nej. Det var ju de sista. Han bara, ja, jag frågade dig vart Alvedonen var. Och då sa du, på bordet. Jag bara, ja, de 2 sista hade jag lagt fram. Vet inte, vi skulle ta varsin. Men du tog båda alltså. Och han bara, ja. Man bara, skäms du inte?
Nej.
Alltså,
vad fan?
Vem gör så? Alltså, du vet, jag känner mig så oälskad.
Hur arg var du då?
Jag var inte arg, jag var så ledsen. Jag känner mig så oälskad. Jag tänkte vad han låter, men han lämnade mig åt vargarna. För att han, alltså, han bara tog det utan att tänka, utan att fråga. Då frågar man ju så, hallå, det ligger bara 2 kvar. Kan jag ta dem? Eller?
Jo, men det värsta som finns är ju att vara sjuk samtidigt som sin partner. För att jag vet inte hur du är, men när jag är sjuk, då vill jag bli omhändertagen. Ja, och men... om vi båda är sjuka, då blir man ju inte det.
Nej, och för mig är det verkligen så att jag är aldrig sjuk. Så när jag väl är sjuk, då är jag sjuk. Jag kan typ inte röra mig. Så att, alltså... För mig var det verkligen fruktansvärt att han... Alltså, och jag bara kollade alla appar, allting, om man kunde få hemleverans... Men det gick inte, så till slut fick Davids bror åka och köpa Alvedon. Alltså, för att alltså, jag hade inte klarat den natten. Alltså just natten också.
Ja, men natten är ju alltid värst.
Mm, plus att Vej, hon vaknade ju så mycket varje natt. Så jag har ju liksom inte sovit en natt från att vi kom hem, typ.
Nej.
Nej, fy fan vad mitt liv har varit dåligt den här hösten. Den här hösten har varit piss, alltså.
Varför hela hösten?
Ja, men från drevet.
Aha, men det är, vadå, det är väl en månad? Du kan inte säga hela hösten.
Okej, men jag kom hem från Marbella, så det har varit sommar fram till för en månad sedan.
Riktig diva, riktig diva.
Ja, ja, hela vintern har varit piss. Alltså det värsta är att jag hade ingen julkänsla fram tills typ julafton. Men jag älskar ju det här myset inför jul. Men du vet, jag var ju bara sängliggande sista veckan inför julen. Och sen var det julafton plötsligt. Och det var ju såklart skitmysigt. Men själva det här juliga liksom.
Ja, du har liksom inte fått...
Men jag köpte julklappar, slå in julklappar i lugn och ro. Jag hetsköpte allt dagen innan.
Men har du någonsin lugn och ro i ditt liv, i min fråga?
Nej, men förra året hade jag ändå framförhållning. Och då är det så här, kan det vara mysgrej, uppesitta kväll. Nu har det bara varit pest och pina. Men jag undrar, vart bor du?
Nej, men nu är jag tillbaka i Rom. Vi fick flytta in... tillbaka in i huset i fredags, alltså den 23 december fick vi flytta tillbaka in i huset.
Ah, okay, nice.
Så att jag är faktiskt tillbaka i Rom Och vet du vad jag har fått också?
Någon sjukdom?
Nej, det är ingen sjukdom. Man kan ju tro det med min härliga tur jag haft på senaste. Men nej, vet du vad jag har fått? Nej. Gissa på något annat. Vi har fått vårt kejsarsnittsdatum.
Oh my. Och tid också?
Nej, inte tid, men vi har fått datumet.
Vill du säga?
Nej, jag kommer inte säga vad det är för datum. Men det känns så, alltså du vet, när vi var på det gynbesöket och var såhär, gud, idag kommer vi få reda
så pirrigt.
På vilken dag vår bebis kommer och vilken dag vi blir tre liksom. Alltså det var så konstig känsla. Och sen så, alltså jag var verkligen så pirrig. Och sen när vi kom in på besöket och gjorde alla undersökningar och sen så, ja, det kommer bli det här datumet. Och jag bara, oh my god.
Oh my god.
Alltså jag började nästan, jag, vet du, jag fick panik på riktigt då.
Panik eller känner du dig taggad?
Nej, jag fick panik.
Varför?
Jag vet inte, men när vi kom ut från läkarbesöket, alltså ut från doktorns rum liksom, så bara vände jag mig till dem och bara, oh my god, vi ska ha en bebis.
Nej.
Men det är typ som att jag vet, alltså jag har ju sagt det så många gånger, men för mig känns det fortfarande så overkligt. Alltså jag fattar ju givetvis att jag ska få ett barn. Mm. Men det känns som att jag typ låtsas på något sätt.
Ja. Gud.
Jag vet inte hur jag ska förklara det på liksom ett bra sätt, men det känns bara som att det är så här, vänta, ska jag verkligen ha en bebis? Det känns som att jag har gått runt och typ fejkat det här.
Du, jag håller med. Det känns som du har fejkat. Alltså jag fattar ju typ inte så att du ska få en bebis.
Det kommer komma ut nu i januari sen. Nicole fejkade hela sin graviditet.
Ja, fy fan vad roligt. Alltså det här inför, det här med första barnet, att ni bara har varann just nu, att ni myser. Och snart kommer ni ha en till, ni har ett datum, ni har inget annat som stressar er. Alltså det är så mysigt.
Jag är i chock, typ.
Jag förstår det.
Alltså jag blir såhär, men gud, alltså det här datumet, då kommer mitt liv förändras totalt.
Alltså det kommer vara så nice.
Så att det är väl det största som har hänt mig senaste veckan.
Alltså hur kommer, tänker du att så här, de sista dagarna nu, det är inte långt kvar, sista tiden innan kommer vara. Har ni någon plan, har ni något upplägg eller kommer du bara ta det som det kommer?
Nej, alltså vi har ingen plan. Ingen plan. Vi ska nu, den här veckan tänkte vi åka till en stor babybutik här i Rom och köpa det sista som vi behöver. Mm. För det är lite små grejer som vi inte har.
Mm.
Som vi behöver köpa. Så att det behöver vi införskaffa. Men du vet, så här, typ blöjor, kräm till typ bröstvårtorna, kräm till bebisrumpan, våtservetter. Ja, men du vet, sånt lite så här små plock man behöver.
Mm.
Det ska vi införskaffa oss nu i veckan. Och sen har jag det är så konstigt. Men jag tror det är för att jag vetat att vi ska få ett datum. Jag har inte packat någon babyväska än.
Nej.
Så det måste jag verkligen göra.
Mm.
För att isär, nu knacka ta i trä, hoppas jag ju inte det, men det kan ju hända att det skulle kunna komma igång tidigare av sig självt.
Ja.
Och då måste man ju ha en babyväska klar och redo liksom. Så den ska packas. Och sen ska vi montera ihop bilbarnstolen eller babyskyddet i bilen. Och typ packa upp barnvagnen och sånt. Så vi har liksom inte, vi har ju nästan alla saker, men vi har liksom inte packat upp det. Så det är väl typ det vi ska göra nu sista veckorna innan bebisen anländer.
Mm. Oh, vad mysigt. Alltså jag är så avis på er.
Det känns bara så skumt alltihopa.
En annan grej som jag faktiskt vill ta upp bara lite sådär snabbt är så här, inför jul så känns det som att det är så mycket som kommer upp så här, du vet, om folk som är sjuka, barn som far illa med insamlingar hit och dit. Så att jag vill bara kolla med dig, Nicole, framförallt. Är du med i Tobias-registret?
Nej, jag får inte vara det på grund av att jag tar mediciner för min reumatism.
Okej, men annars hade du varit med, va?
Ja, gud, ja, absolut. Alltså jag hade gärna dels varit med i Tobias-registret, men jag hade gärna velat donera blod också. Men på grund av att, alltså nu är jag gravid och tar inte mina mediciner, men innan jag blev gravid så har jag ju alltid, alltså sen jag var 12 år gammal, tagit mediciner för min reumatism. Mm. Och då får man inte vara donator av något slag, tyvärr.
Mm, jag fattar. Men jag vill i alla fall uppmana då alla. Alla, det tycker jag typ du kan ge till Adem i julklapp, det där jävla kuvertet som man topsar. Alltså alla ska gå med i det där Tobias Risse, för mig är det ofattbart varför man inte skulle vara det. Alltså folk som inte är det, jag antar att det är bara att de har missat. För att alltså, det finns ingen anledning att inte vara med i det.
Nej, alltså jag tycker verkligen också, så får man vara med att man inte då har något hälsoproblem eller tar mediciner, så är jag så här, det är klart som fan man ska vara med.
Mm, jag tycker verkligen det. Alltså verkligen, verkligen, verkligen. Och det är så viktigt och det är så bra. Det finns inget negativt. Och sen är det så här, det är ju frivilligt. Så om du ångrar dig av någon outgrundlig anledning så behöver du ju såklart inte donera. Alltså...
Nej, nej, man har ju rätt att... Alltså blir man ihopmatchad med någon så har man ju rätt att tacka nej.
Mm, exakt.
Om man nu skulle vilja göra det av någon konstig anledning.
Mm, exakt. Jag ångrar allt. Alltså Nicole, jag ångrar varenda grej jag har sagt om att jag inte hatar att bo i Sverige på grund av klimatet. För att alltså, när vi kom hem från Spanien, ända sedan vi har kommit hem, så har jag frusit, jag har varit blöt, jag har varit kall, jag har varit liksom typ less, alltså oskön, alltså du vet, nej, det här vädret, jag löser inte det, jag löser inte det, jag löser inte det, jag löser inte det. Jag fattar inte varför jag... Och jag var ändå så här, jag blev så provocerad när du bara... Vädret. Jag bara, Nicole, Sverige är ett bra land. Ja, Sverige är ett bra land. Men vädret, alltså förlåt för allt. Alltså, nej, det är oförlåtligt. Alltså.
Det gör för ett stor skillnad.
Ja.
Det gör verkligen det. Alltså, oavsett om man vill erkänna eller inte, men så här... Vädret gör så stor skillnad på ens liv och på ens humör.
Och det är så sjukt, man fattar ju inte det förrän man... För förra året var inte vi i Spanien på hösten, för att jag var gravid. Så vi var ju hemma. Och då låg jag ändå bara i sängen och det var ju för jävligt som det var liksom. Men i år var vi ju en liten stund och nu när man kom hem, då kände man så här: förlåt? Alltså, som sagt, jag hade ju ingen julfeeling, så det var inte som att det var mysigt. Utan jag var bara miserable. Alltså jag bara, skämtade med mig? Att jag kommer hem till det här. Nej, fy fan alltså.
Men du kommer ju också hem till superkyla och jättemycket snö.
Ja, men alltså det var så kallt. Min hjärna frös. Jag kände att min hjärna frös. Är inte det sjukt?
Min hjärna frös. Alltså ibland är du faktiskt för rolig.
Alltså jag tycker också synd om Faye. Man bara, förlåt, men hon är liksom en Marbella-tjej.
Hon har inte fattat det här med svensk vinter.
Nej, stackaren, hon var helt chockad. Hon bara, mamma, var har vi hamnat? Jo, just det, jag ville ta upp en grej om flyget. Alltså jag vet inte. Jag har helt glömt att ta upp det här med dig. Och sen så har jag skrivit ner det. Och så har jag glömt det. Och nu kommer jag på det, apropå alltså byta klimat. När vi kom på flyget hem från Spanien, så... Vi sätter oss, alltså jag, David och Elle, och Faye sitter i mitt knä. Och så hör jag bakom oss hur det sitter ett par där, ett medelålders par. Och de börjar tjafsa. Ge mig ölen. Nej, du får inte dricka under start eller landning, typ. Men ge mig ölen som jag tog med mig. Och jag bara, men gud, de tjafsar om en öl. Så jag bara, det är alkisar där bak. Och direkt så triggas det här igång, alltså... Min reptilhjärna typ. Alltså, mitt hjärta börjar slå skitsnabbt. Jag får typ adrenalin. Och jag kan inte lyssna på vad någon i min familj säger. För det enda min hörsel är inställd på att höra, det är vad de där bak säger.
Ja.
Och jag bara, fan att jag sitter. Jag kommer inte kunna slappna av hela den här resan. Och mycket riktigt då, så följer jag hela. De är jättetrevliga. Alltså, det kommer en jättegullig så här... svensk man från någon småstad och sätter sig på deras ytterkant. Okay. Och jag bara, stackaren, han vet inte vad han har gett sig in på, men han fattar ingenting. Han är så trevlig och han berättar hela sitt liv och de pratar och jag lyssnar ju på allt, men jag vet, kan inte berätta något vad Elle har pratat med mig om på den här resan, för jag har haft inget fokus, för jag hade bara min, ja, men jag blev så stressad. Och då visade sig att, ja, men ena personen i den här relationen är har alkoholproblem. Och de båda är medvetna om det och de pratar ju om det med den här svenska småstadsmannen. Den personen beställer vinflaska på vinflaska och dricker då de här ölen som har tagits med som massäck. Och den blir inte full. Det är inte som att jag upplever att den blir överdrivet berusad. Men jag förstår ju att det finns en problematik i den här... konstellationen, det är man och en kvinna. Att de emellan så är det ena som är medberoende och försöker få den att inte den andra att inte dricka helt enkelt. Och det är ett problem och den här andra personen, för då är det att de går på toa i olika omgångar, så då berättar kvinnan sin version för den här småstadsmannen och sen berättar mannen sin version.
Alltså stackars han som hamnar
ja.
Mitt emellan.
Och jag är ju på helspänn, så jag lyssnar ju på allt. Så det här är som Ricky Lake för mig. Fast det är inte Ricky Lake, det är inte något roligt eller så här. Det är fruktansvärt. Och andra personen har så här gått i depression, blivit deprimerad på grund av medberoende. Och den här beroende personen berättar ju att så här, ja, jag är beroende. Och man bara, ja, alltså liksom, och det är så sorgligt hela grejen bara. Och de hade ju barn, alltså vuxna barn. Så ja, men det är den dynamiken som gäller, som är. Och det är absolut ett problematiskt förhållande till alkohol. Och vi alla vet ju att jag har, alltså jag triggas otroligt mycket av... men alkoholkonsumtion hos vuxna som är okontrollerad. Alltså, det triggar mig på ett sätt. Och det fattade jag nu ännu mer. För jag blev alltså kallsvettig på en sekund. Och bara, jag måste byta plats. Alltså, jag ville be flygvärdinnan om att få byta plats. Men det kändes ändå som att de så här, var på väg åt rätt håll. Och det var inte som att, som sagt, det var inte någon som var odrägligt full. Eller ens vad jag upplevde full. Utan det var bara... ja, alltså det var bara en stressfull situation för mig. Och jag såg också inför jul att jättemånga pratade om att så här, en vit jul och hur det kan påverka. Och fan, alltså jag tycker att man alla, alltså alla måste, ja, men även ni har ju haft lite alkoholproblematik i er familj.
Ja, absolut. Min mormor hade ju... hon lever ju inte längre idag.
Nej.
Men hon var ju alkoholist.
Mm.
Alltså hon var ju, hade ju alkoholmissbruk. Och drack ju alldeles för mycket, alldeles för ofta.
Mm.
Och både min... ja, men min mamma växte ju upp i den miljön liksom.
Mm.
Och jag vet ju hur hon är. Alltså hon är ju liksom... ja, men som dig. Hon tycker ju... som jag också tycker såklart att barn och alkohol hör ju inte ihop, och att... barn förtjänar inte att få växa upp i en sån miljö liksom.
Det är så svårt med såna här traumagrejer, för att man fattar inte att man har präglats av det förrän man sätts i en sån situation igen. Förstår vad jag menar?
Mm.
Att för mig visste inte jag att det var en trigger förrän typ, ah, men vissa grejer hände med alltså det här, de här grejerna hände med David, eller jag nu hamnade där och mina barn var involverade, att det var verkligen att jag inte ville att de skulle uppleva det. För jag vet ju att jag klarar mig nu när jag är vuxen om jag skulle hamna i sätet framför två fullisar, låt säga.
Mm.
Men jag vill inte att L, för mig var ju stressen att jag inte ville att Faye eller L skulle uppleva det här på något sätt. Jag ville hålla dem så långt borta från det här som möjligt. För jag tycker att det är vidrigt. Och det alltså, sårar mig så mycket när jag tänker att det är jättemånga som har delat så här, sina historier från när de var barn. Det är så himla... alltså, jag hade ju tack och lov en mamma som var stabil. Men alltså folk som inte har det. Alltså, usch, det är så sorgligt.
Alltså oavsett om det är spelmissbruk eller alkoholmissbruk eller drogmissbruk, så är det ju liksom att personerna runt omkring kan ju inte göra något och kan ju inte hjälpa till om personen inte ifråga själv vill göra en förändring.
Mm. Det var det som en tjejkompis till mig sa, att hennes närstående med alkoholproblematik hade flyttat utomlands, och en person i den missbrukspersonens omgivning hade ringt till min bästa kompis och bara din mamma behöver hjälp. Och hon bara, ja, fast hon vill inte bli hjälpt. Det är inte som att vi inte har försökt.
Nej.
Alltså du vet, hon har försökt så mycket. Och nu, man kommer till en punkt där man bara släpper kontrollen. För att det går inte att... alltså man kan inte kämpa för någon annan. Alltså det som är så absurt för mig tycker jag att så här, du är vuxen. Men å andra sidan är det många som pratar om eller liksom, alkoholism till exempel är ju en sjukdom. Jag förstår det och jag hör det.
Mm.
Men många pratar ju om att så här, det är en sjukdom, man kan inte hålla personen skyldig. Men för mig är det så svårt att skilja på, för att jag har så mycket agg kring det liksom.
Alltså jag är ju mer som dig där, att jag tycker att så här, ja, absolut, man har konstaterat att det är en sjukdom. Men fortfarande, vill man bli frisk och vill man sluta med det, så går det ju faktiskt. För det finns ju hur många exempel som helst på personer som har lyckats ta sig ur missbruk för att de själva har velat.
Mm.
Och det är ju där att så här, som du säger, alltså, ja, vill personen inte bli frisk så kommer den inte heller bli frisk.
Men, och för mig är det också så här, varför vill man inte bli frisk? Man har bara ett liv. Man, ja, det är så enkelt att säga det i och för sig för mig. Men ja, fy. Alltså jag tycker bara det är så hemskt. Och jag tänkte på det nu i jul också. Att så här, jag hoppas verkligen att alla... För vi har ju verkligen inte alkohol på julen för oss. Alltså vi har till och med alkoholfri glögg.
Mm.
Och det är inget aktivt val. Utan det bara är så. För det är så onaturligt att alkohol och barn... Det är ju barnens högtid, att det skulle vara något som förknippas. Men jag vet att många runt om i landet inte hade det, så jag kunde typ inte sluta tänka på det ändå på själva julafton. Det är fan hemskt.
Ja, det är det verkligen.
Jag vet inte, hur är klimatet i Rom kring rån?
Alltså du menar om det händer mycket rån, eller hur då?
Ja, alltså är det, för jag menar typ så som man pratar om i Brasilien, du vet, där Neymar kommer ifrån. Nej, jag ska. Men i Brasilien och sånt, då är det ju verkligen vanligt. I Marbella är det vanligt. I nej. Sverige har det typ inte varit vanligt, men det håller på att spåra ur nu här alltså.
Ja, nej, jag skulle inte säga att det är så vanligt här i Italien. Alltså det är ju, eller i Rom, men det är ju vanligt med, alltså ficktjuvar i Rom. Det finns ju mycket av, så man måste ju liksom...
Ja, men det är ju turist.
Ja, men det är ju alltid i stora, så här, stora städer, pickpockets, måste man vara försiktig. Man ska liksom inte ha väskan bak på ryggen, utan man ska ha koll på den. Man kanske inte ska ha mobilen i bakfickan och så vidare. Men så här, planerade rån, eller vad man ska kalla det för, det är inte... Vad jag har hört i alla fall en grej. Alltså ingen av mina vänner har varit med om det. Jag har inte hört någon bekant vara med om det. Nej.
För jag öppnar ju inte för någon. Alltså inga bud, ingenting. De får ställa utanför dörren. För att jag är så rädd.
Nej.
Det var ju någon mer nu på Östermalm som hade gått in och bara låtsat vara ett bud. Och sen bara trampat in när familjen var hemma.
Ja, men i Stockholm har det ju varit så jävla mycket...
inte det sjukt?
Budrån, eller vad man säger. De har klätt ut sig ju till DHL och grejer. Och blombud och...
Ja. Är inte det sjukt, alltså beteende? Vad håller folk på med?
Ja, det var ju därför flyttade från Stockholm ju.
Ja, var på han nu?
Han bor ju uppe i Åre typ, tror jag. De flyttade ju, för de hade ju ett rån hemma och kände sig liksom inte trygga i Stockholm.
Jag minns ju att det där hände, men jag trodde inte att de inte, alltså, jag trodde inte att de hade flyttat för det. Ja, men alltså det makes ju helt sens. Jag är faktiskt helt, helt i chock. Nicole, jag har också en... Du vet hur jag är med mina dilemman.
Ja, du har ju alltid dilemman.
Det är faktiskt helt sjukt. Innan jul skulle jag lämna Elle på förskolan. Och så kom jag dit. Och så är det en manlig pedagog på förskolan. Och Elle springer fram och bara...
Vadå, du har inte sett honom innan eller sett honom innan eller vadå?
Att jag har sett honom lite så här i periferin innan typ. Typ veckan innan. Men jag har liksom inte pratat med honom, utan han har... han håller sig lite undan tycker jag ändå. Eller springer fram, ropar hans namn och typ verkligen slänger sig i hans famn. Och jag bara, fuck. För min så här reptiltanke, eller vad man ska säga, är... att jag typ inte riktigt är okej med honom.
Mm-hmm. För att?
För att han är en man.
Okay.
Och sen så jag bara, men gud, alltså du vet, det tog kanske 10 sekunder. Så jag bara, Tully, skärpt. Alltså du vet, jag säger till mig själv. Du brukar också prata med dig själv.
Ja, och jag bara, det gör jag alltid.
Alltså du vet, jag bara, skärp dig, vad är det för dum jävla heter? Alltså du vet, och sen så var jag inne i omklädningsrummet tänkte jag säga, men i hallen. Och där var äldsfröken och en annan förälder. Och den andra föräldern var så här: åh, jag vill bara säga, jag såg att ni har den här manliga vikarien här nu. Han är en långtidsvikarie då tydligen. Så när vi har varit i Spanien har han varit ganska mycket i barngruppen. Jag vill bara flagga en gång till för att jag inte vill att han ska torka mitt barn, min dotter. Och och jag tänker bara, fan, jag vet inte vilket ben jag ska stå på, för jag håller ändå med och jag förstår. Men jag tycker att andra problematiken är att så här, ingen ska vara ensam med min dotter, så ni vet, under en längre tid på toabesök. Alltså förstår du, jag bryr mig inte riktigt om kön, men sen är ju män verkligen överrepresenterade. Men jag kunde inte få det här ut ur mitt system. Så jag la upp helt enkelt på min Instagram. Och jag kan säga, alltså, det har skrivits på ett sätt. Alltså, liksom, ja, du kan ju säga, vad är din första reaktion? För jag har så mycket takes på det här, både från killar som har jobbat i branschen, från mammor, från alltså folk som håller på att utbilda sig till förskolepersonal. Men vad är din spontana take?
Min spontana reaktion och tanke är att jag nog inte ens hade tänkt på det. Alltså att jag, hade jag lämnat mitt barn på förskolan eller en manlig pedagog, jag hade inte ens tänkt på det.
Nej.
Alltså jag vet inte, jag hade inte lagt någon tankeverksamhet på det alls, tror jag.
Inte?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
För det är så många som skrev till mig, bara, jag håller med, alltså jag håller med, jag la inte upp någon, alltså min åsikt. Jag sa bara att så här, det kändes olustigt först, men sen fick jag liksom verkligen säga till mig själv. Och det är jättemånga som bara, ja, alltså jag håller med, det känns så jobbigt, oacceptabelt. Alltså många är verkligen så här, känner bara nej, 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 tack.
Men vad är det som är oacceptabelt?
Jag tror att det är media som har målat upp en bild av att så här, men typ, men jag vet inte varför alla män skulle vara förövare liksom, men att det skulle vara så. Och jag tänker också att så här, för jag pratade lite med några killar som skrev till mig som har jobbat på förskola, och de bara, ni fattar inte hur tungt det är att möta föräldrarnas blickar, för att man vet att alla föräldrar tänker att man är pedofil typ. Och det är det som har hänt mycket, att så här, det har varit ganska många fall i Stockholm men där manliga pedagoger har förgripit sig på. Nu senast var det faktiskt en också kvinnlig i Stockholmsregionen.
Ja, för jag tänker så här, absolut att alltså i typ, alltså nu pratar vi inte bara om förskola, utan i så här våldtäktsfall och sånt, att sexuellt våld generellt är ju män överrepresenterade i som grupp. Men alltså så här, vadå, jag har hört hur mycket typ skräckhistorier från förskolor där kvinnor har gjort sjuka saker. Alltså kanske inte förgripit sig sexuellt, men typ låst in barn, slagit barn, alltså så. Men jag är också sällan en person som har katastroftankar. Jag tänker ju inte det värsta. Jag litar lika lite på en man som en kvinna typ på förskolan. Eller förstår du hur jag var liksom,
ja,
jag siktar
det
på?
Det. Ja. Ja, och jag tycker det är så rimligt, för det var det jag kände först när jag bara fick så här, min första tanke var nej. Men sen jag bara nej till att någon ska vara själv med mitt barn under en längre tid. Det säger jag nej till. Alltså över oavsett kön. Alltså det är så många som har skrivit att så här, ja, killarna är de som är, dels att så här, att killar har ju ögonen på sig extra mycket, så att det här är alltså inget fakta, utan det här är bara från alltså folk pratar om erfarenhet. Men att killar har ögonen på sig jättemycket, eftersom att de jobbar i en kvinnodominerad bransch, och då är det ju verkligen att de skärper sig extra, eller att inte alls, men förstår du, att de inte alls skulle missköta sig, för att folk verkligen har koll. Och jag tror att den här på äldförskola också känner sig oomtyckt, eller vad ska man säga, att han känner sig uttittad och liksom, ah, så att jag tror att, för det känns som att han, när jag liksom var lite mer tillmötesgående till honom, att han liksom öppnade upp sig mer och var mer så här, åh, jag är accepterad, att han känner sig oaccepterad, eller som att man skulle. Men liksom när jag ser också att hur fint han leker med L, och hur mycket hon tycker om honom och liksom lite grejer kring det, då känner jag bara att så här, fan vad dumt det är. Och jag vet verkligen inte hur jag ska förhålla. Jag är så tudelad och så här, det känns som ett känslomässigt konfetti kring allt det här. Ja, men det är jättemånga som har skrivit för det första att de ska försöka ändra sitt mindset. Och det tycker jag är så bra, för jag tycker vi alla borde göra det. Men sen är någon skrivit
för det är väldigt fördomsfullt att vara så här, mitt barn får inte gå på förskolan om det är en manlig pedagog där.
Ja, det tycker jag är så liksom hårt. Men samtidigt så som förälder vill man göra allt för att... Alltså egentligen skulle man vilja låsa in sitt barn i ett rum med bara bomull typ också. Alltså för att så här, man vill skydda dem på ett sätt. Men det går inte, men samtidigt kan jag inte... Alltså man ska ju också så här lita på sin magkänsla. Jag har haft dålig magkänsla över kvinnliga förskolepersonal också. Och tagit det då, liksom. För man ska... Men det var en som skrev här så bra. Män som jobbar i förskola är oftast de som är allra bäst och mest omtyckta av barnen. Det är kvinnodominerat yrke och älskar man verkligen inte yrket så väljer man inte det som man. Kvinnor tar ofta ett vikariat på förskola för att man ser det som en enkel grej. Men en man som väljer att arbeta på förskola brinner verkligen för det och lägger hela sig själv i en bra utbildning, alltså för att kunna vara bra med barnen. Och så det var för mig att jag, alltså när han har en utbildning, och då var jag så här, ja, men då brinner han ju för det här. Alltså då landade jag ändå mycket i det.
Ja, men verkligen, för att jag, alltså lite som den tjejen skrev till dig, är ju faktiskt sant, för att jag har flera tjejkompisar som har vikarierat på förskolor bara för att de har behövt ett jobb och behövt få pengar liksom. Men de älskar ju inte barn. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså att så här, de är inte barnfantaster, utan de gjorde det för att de behövde ett jobb. Medans, som hon skriver, så känns det ju som att om en kille väljer det så är det ju för att han verkligen tycker om barn och brinner för typ pedagogik och utveckling och inlärning och sånt.
Alltså jag känner mig så ledsen över att jag fortfarande inte riktigt... Alltså jag känner mig bekväm med just den här specifika mannen. Men jag känner mig så ledsen över att så många som har skrivit till mig och känner att de inte är bekväma, att de vänder i dörren. Men här till exempel är en man som har jobbat. Han bara, jag vet inte vad andra män känner som jobbar som pedagoger. Men när jag gjorde det för 10 år sedan så kände man att föräldrar kände exakt som du. Och det var det absolut jobbigaste. Att gå till jobbet och känna att föräldrar, främst mammor, och kolla på det där sättet. Och man visste vad för tanken som snurrar i ens huvud. Man ville bara gå fram och säga, var inte orolig, jag är normal. Men det kan man ju inte göra, det hade varit helt sjukt. Den stora vändningen kom när mamma kom fram till mig och bara rakt ut under ett föräldramöte. Min dotter älskar dig och vi, hon och hennes man, är så glada att du jobbar här. Och då släppte det. Så jag tror, och efter att jag läste den, det var då jag började prata lite med den här pedagogen på Älvs förskola. Och märkte att han upprörde upp sig. Så jag är inte orolig för mig i det här specifika fallet. Men jag tycker att det är så svårt att förhålla sig. För det är känsligt, men man vill heller inte tumma på det här för att... Alltså sitt eget barn. Förstår vad jag menar? Man är så här, ja, du ska inte få öva dig. Alltså...
Ja, alltså det är ett svårt ämne att diskutera. För att det är så mycket känslor inblandat.
Och det var faktiskt en terapeut, alltså barnterapeut, som skrev till mig. Nu kan jag såklart inte hitta det. Undrar om jag printade det. För hon skrev så himla bra. Här. Apropå manlig personal och min erfarenhet av att jobba som barntraumaterapeut. De flesta sexualbrott mot barn begås av män. Få sker av kvinnor. Jag har varit med om ett fall bland mina klienter. Och då var det mamman med styvpappa då. Så vet inte hur styvpappan influerade mamman att göra övergreppet på sitt barn. Det du kan lära dina barn är korrekta termer för könsdelar och samtycke. Till exempel att lära dem när man säger nej så är det nej. Alltså vuxna i deras liv ska lyssna. Vid till exempel kicklande, kramar av släktingar och annan typ av fysisk kontakt. Så det tycker jag är så viktigt och det tycker jag vi kan avsluta hela det här dilemmat med. För man blir inte klok. Jag har alltså flera hundra kommentarer som jag fortfarande inte har hunnit gå igenom eller svara på. Men jag tycker att det är viktigt. Jag har tyckt att så här, stopp min kropp är lite, alltså jag har typ inte tagit det riktigt på allvar. Men nu när den här traumaterapeuten skrev till mig så tycker jag att det är så viktigt att barn ska lära sig gränser från alla vuxna. Och även att alla vuxna ska respektera det. För typ min mamma är typ sån som liksom Ja, men ge mig, tvingar sig på att krama, som typ den generationen gör i regel.
Mm. Ja.
David är en sån här som kicklar. Jag tycker typ inte man ska kickla barnen överhuvudtaget. Det är ju tortyr. Men liksom, jag tycker det är så viktigt att man sätter stopp och bara visar tydliga gränser i alla sammanhang som även vuxna måste lyssna på och följa. Det är så man på bästa sätt kan hålla kontroll över såna här situationer. För att du på förskolan säger att du inte vill att han och hon ska torka eller vara med mina barn själv, det är bara förnedrande.
Ja, det är det, verkligen.
Men som sagt, jag förstår ju alla som känner nej, nej, nej. Jag själv tänkte ju det först. Men om man rationellt bara liksom sansar sig i sin hjärna och tänker logiskt och typ i inkännandet till sina barn. Nu kan ju Elle prata och verkligen vara tydlig. Jag vet ju inte riktigt om jag hade varit fullt lika bekväm med till exempel om jag hade lämnat Faye på förskolan nu.
Mm.
Men ja, fan. Jag tycker ändå att det är ett stort och viktigt ämne som man måste lyfta och prata om. Och jag tycker att så här, jättemånga som skrev till mig pluggar och bara, vi är två killar på 100 kvinnor som pluggar förskollärare.
Ja.
Så att jag tycker ändå att det är viktigt att prata om. Men jag tycker typ inte att något som man känner eller tänker är fel i det här. Utan, men jag tycker att det är viktigt att prata, för man lär sig så mycket. Jag har lärt mig så mycket av mina följare kring det här ämnet nu. Men jag pratade ändå faktiskt med personalen på Elles förskola kring hur mina tankar hade varit under dagen. Och de var så här, gud, alltså vi tar belastningsregister på alla. Alla har, alltså, bra, alltså vi har koll på alla. Vi lämnar ingen ensam med barnen. Utan vi har, alltså så att, snarare är det viktigt att man har bra rutiner kring barn oavsett vad för kön fröknarna har.
Veckans lyssnarfråga.
Hej tjejer, jag och en tjejkompis var bästa vänner i kanske 6 år. Vi träffades nästan varje dag när vi båda var singlar och skrev med varandra de dagarna vi inte träffades. Men sen träffade vi båda våra sambos och det blev liksom inte av att vi träffades lika ofta, vilket såklart är förståeligt. Härom veckan så sitter jag och tittar och scrollar på Instagram och då ser jag att hon har lagt upp "Äntligen är jag din fru" och hans namn då, killen. Jag blev så oerhört chockad men framförallt ledsen av att inte få veta att hon skulle gifta sig. Har inte fått någon inbjudan eller någonting och jag kunde se på hennes story att det var både vänner och familj där. Hur hade ni reagerat?
Jag hade blivit så ledsen.
Ja, alltså snälla. Man hade ju blivit jätteledsen. Men jag tror faktiskt inte jag hade gjort något.
Nej, inte jag heller.
Alltså för att först var jag lite inne så här, fan, ska man höra av sig till vännen och säga att man är besviken och ledsen? Men så känner jag någonstans att så här, jag hade varit jätteledsen som sagt. Men jag hade nog inte gjort någonting, för att för mig hade det här varit ett så tydligt tecken på att hon inte vill vara min kompis av någon anledning.
Ja, alltså, men jag hade ändå blivit så himla sårad. Alltså, sånt här sårar ju mer än om någon... Än om någon hade varit så här, jag vill inte vara din kompis, hej då. Alltså såna rinna ut i sanden ovissa grejer.
Ja, alltså definitivt. Men jag tror liksom inte jag hade sagt något på grund av att jag känner någonstans att jag vill ju inte ha en person i mitt liv som inte vill ha mig i sitt liv. Att det här är ju typ det tydligaste ställningstagandet man kan göra mot att man inte vill vara någons vän.
Ja, så är det verkligen. Men det är så sorgligt tycker jag. Fan, det finns typ inget sorgligare än när något sånt här händer. Att så här, en vänskapsrelation som man själv håller av rinner ut i sanden. Eller så här, att man själv blir exkluderad på något sätt från...
Mm. Ja, men du, någon kompis, du har ju pratat alltså, om det. För du har ju berättat att du hade en nära vän, typ en bästa vän. Där er relation bara rann ut i sanden och du fortfarande inte vet varför.
Nej, det är faktiskt helt sant. Och jag tänker på det fortfarande. Alltså det är så skönt med avslut. Även om man inte är med på det, att vilja ha det. Men att så här, inte veta, det präglar ju så en så mycket efteråt.
Mm.
Och det är inte schysst. Alltså om man ens bryr sig om, det tycker jag överhuvudtaget. Så om man bryr sig om en person, även om man inte vill vara kompis med den, då tycker jag att man ska säga det eller ta en diskussion med den. För det förtjänar man. Alltså det är så oschysst annars. Och låta dem bara gå runt.
Exakt, det är ju... hemskt att gå runt och leva i någon ovisshet och liksom gå runt och fråga sig själv så här, men gud, vad har jag gjort för fel? Varför vill inte den här människan vara min vän? Vad skulle jag kunna gjort annorlunda? Det är ju det som äter upp en, att inte ha svar.
Verkligen, jag tycker det är så taskigt. Men sen får man ju bara tänka, jag tänker alltid att så här, kring den här vännen då som det rann ut för mig. Så tänker jag bara, okej, men då är jag better off utan den här personen om den inte ens kan bemöda sig att höra av sig till mig om en sån här stor grej.
Nej, som alltså du säger, det är ju så jag tänker. Ja. Att man vill ju inte, jag vill inte ha en person i mitt liv som inte vill ha mig i deras liv.
Men jag hade i och för sig verkligen, nu är jag en person som verkligen agerar i affekt ofta. Jag hade ju verkligen kunnat skriva så här: stort, stort grattis, så tråkigt att jag inte fick vara med på din stora dag typ.
Men jag tror inte man hade vunnit något på det liksom.
Alltså bara visa att så här, jag hade velat vara där.
Nej, jag vet inte. Jag hade i alla fall inte sagt något. Alltså jag hade bara låtit det vara.
Ja, alltså det är det jag har gjort i min den här vänskapsrelationen. Och det är så sorgligt. Så att jag hade nog i efterhand nu hellre sagt någonting. Bara för att kunna gå vidare från det. För när man har rört ämnet med den personen och fått ut lite av det, då kan man också gå vidare mycket lättare.
Ja, vi avslutar där då. Tack för oss idag.
Tack för att ni har lyssnat.
Ja, verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden. Och som sagt, nästa vecka kommer vi prata om allt vi har gjort under julen och nyår. Nyårslöften, nyårsplaner, ni fattar grejen. Vi kommer prata om allt som har med jul och nyår att göra. Puss!
Podplay, en del av...